Vet du vad jag åt till lunch idag förresten?
Nej.
Crepes med dubbla lager Nutella, sockrade valnötter, sirapsdränkta bananer och grädde.
Åh, herregud. Sök hjälp.
Min dröm, din mardröm, va?
Jag satt och pratade på middag om hur dåligt man må av att äta söt saker i lunch.
Ja, men jag kunde inte hålla mig ifrån det när jag såg det på menyn.
Ja, nej, du gjorde rätt.
Ja.
Det var rätt sak att göra. Det var det.
Ja, men då, mina damer och herrar, är NHL Puls tillbaka. Vi säger välkomna till årets sista avsnitt, eller årets första avsnitt. Vi vet inte riktigt när det här släpps. För transparensens skull ska vi säga att jag sitter här i Halifax. Vi vakar JVM för Expressen. Klockan är 14.49 lördag den 31 december. Och klockan hos dig, Jonta, är...
7:50. Och den är ju framförallt 10:08 hos Klippar Simon som du ska få det här avsnittet på nyårsaftonsaftonen.
Ja.
Så det är därför vi inte vet när det här avsnittet kommer ut. Man ska dessutom rädda upp det här ljudet som tillkommer att jag har diverse teknikstrul, förvånande nog. Så att, ja, det är en sån kväll ikväll.
Ja, bra att du säger det. Det är ju bristfälligt ljud hos Jonta. Vi ber om ursäkt för det. Vi får se om Simon löser den biten så att det i alla fall kommer upp till en OK-nivå. Och sen är det ju en andra grejen här då, om han nu får ut nyårsafton. I så fall är det ju årets klipparpris till Simpa, eller hur, Jonta?
Absolut, det känner jag. Jag blev lite chockad där när vi lanserade honom som Simpa nu också, men det är
jag vet inte var det kommer ifrån.
Nej,
du har aldrig kallat honom det tidigare.
Nej, men okej, okay, visst, vi testar det och ser hur det flyger. Men du, okej, nu har vi varit transparenta, bla bla bla. Jag är inte heller faktiskt, men det är du. Så att vi fokuserar på att få lite närvarokänsla.
Okej.
Okay. Hur är det där?
Ja, men vad vill du veta? Eller ställer du den öppna frågan så får jag bara tolka in vad du vill få fram här.
Ja, du är ju en journalist. Du vet ju vad folket vill ha. Ge dem vad de vill ha.
Men det är inte alltid de öppna frågorna är de bästa faktiskt.
Nej, absolut inte.
Måste man styra in på vissa ämnen. Nej, men det är så här okay. Då. Jag skulle ju vilja säga att det här är Connor Bedards turnering. Till 100%. Allt kretsar ju runt honom. Alltså inte bara för det kanadensiska laget, den kanadensiska presskåren, utan alla andra svärmar ju runt honom. Vi svenska journalister, när vi pratar med svenskar och andra nationer, så är det också: hur ska Connor Bedard stoppas? Vad måste ni göra för att han inte ska ge poäng och mål mot er? Och han är ju faktiskt i detta nu då, några timmar innan Kanada och Sverige, på väg att slå Peter Forsbergs JVM-rekord från 93. Sen tror jag inte att han kommer kunna hålla 4,83 poäng per match hela den här turneringen. För han har ju mött både Österrike och Tyskland där han bombat in mål och assist. Jag tror inte han kommer kunna göra det mot Sverige och i slutspelet. Men han kommer ju absolut ha den bästa poängen för under hela 2000-talet. Vilket säger en hel del om vilken talang det är.
Ja, alltså jag kommenterar ju Kanada-Tjeckien här öppningsmatchen. På annan dag tillsammans med Jakob Josefsson. Och vi satt ju i pauserna och sa att det här är helt sjukt. Och det var inte en av hans... Kan han förlora den matchen? Så det var inte hans stora show då. Men han var helt... Vi sa alltså, han är mycket, mycket bättre. Jämfört med i somras. Och det är ändå bara typ 4 månader sedan.
Men det man ska säga att det var ju hans klart sämsta match i JVM. Vilket säger hur mycket som helst om honom.
Ja, så är det. Sen ska man också säga att det var ju mot starkare motstånd. Ett väldigt bra check i den matchen. Men för mig var det liksom grejen att det var allting. Absolut det här skottet. Men liksom uppåkningarna, hur han lugnade ner. Backhandflipparna liksom.
Ja.
Aj, otroligt.
Ja, men jag skulle nog vilja påstå att det är en av de smartaste. Kanske den smartaste spelaren jag någonsin har sett. För att han är ju inte speciellt lång eller stor. Jag tror att han är... På Elite Prospect så är han uppmätt till 1,78, men jag tror att de har kryddat det ganska ordentligt. Han är nog 1,75 kanske. Och han förstår alltid vilka ytor han ska ta sig till. Alltså runt sargerna framför mål. Han är ju totalt orädd. Alltså typiskt nordamerikansk, fast ännu mer extremt på att ta sig mot kassen. Jag skulle vilja säga att om man jämför honom med en så här typisk power forward så har han... alltså liknande egenskaper trots att han är 15 cm kortare och säkert väger 30 kilo mindre. Så det är inte bara det här skottet som är elit och speluppläggare egenskaperna, utan det är ju hela paketet trots att han är så litet byggd.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Jag skulle vilja, nu är det väl jag ålderman i det här sällskapet, så kan jag ju komma in här och säga stopp och belägg och sånt där, att en bit kvar tills han är den smartaste spelaren. Alltså,
ja, men som jag har sett live på den här nivån.
Ja, på den här nivån. Ja, jo, det kanske.
Alltså i
kanske
den här kontexten, JVM-kontexten, alltså 17, 18, 19, 20-åringar, då kan jag inte komma på något annat.
Mm. Sen är väl grejen med honom som jag tycker står ut ganska mycket i hockeysammanhang. Det är ju oftast att när man pratar om små och stora spelare så tycker jag att längden blir mer och mer sekundär. Och till viss del har de väl alltid varit det. Men det handlar ju väldigt mycket om hur du är byggd. Och Bedard är en kompakt figur. Han är som Logan Stankov till exempel.
Vet du vad han är? Han är ett block. Alltså du ska ha sett när han kom in och mixade efter Tysklands matcher och hade ganska korta shorts på sig. Jag och en kollega tittade då och så bara sa vi det till varandra. Ja, de där stockarna hade man ju velat haft. Alltså det var ju Oskar Sten-nivåer på dem. De som har sett den bilden från när Oskar Sten var i Björklöven och visar upp sina buggar. Alltså det, det är några kilon på de där låren.
Ja. Nej, men exakt. Och det blir ju mer och mer viktigt liksom, att så länge du är kompakt och liksom stark i grunden, då är det lugnt. Sen är det svårare. Är du liksom en sån som en, vad ska man säga, en Johnny Gaudreau som är kort men också naturligt inte så grov, då blir storleken en annan utmaning. Jag tänker till exempel på Quinn Hughes, ett annat exempel som kanske inte liksom är naturligt särskilt satt. Medan så tar du Cale Makar som inte heller är lång. Han kanske är 1,80 kanske. Kanske lite längre.
Ja.
Jag vet inte. Men han är inte lång på det sättet. Men han är så pass, han är liksom kompakt och explosiv. Och då tänker man inte så mycket på längden som en faktor.
Mm.
Nu blir det här en helt annan diskussion. Men
jag förstår vad du menar. Det som är fascinerande med Bedard, med tanke på var hockeyn har tagit sig, det är ju just att allt handlar om fart hela tiden. Det är ju inte Bedards grej. Visst, han är bra på skridskorna, men han är ju inte excellent, om man ska använda det ordvalet. Hans förmåga är ju att sakta ner tempot i matcherna och få matcherna att handla om honom på ett väldigt unikt sätt. Det är väldigt få spelare som man känner klarar av det. Och publiken här inne också. Så fort han kommer ut på isen, han behöver inte ta pucken, så är det som ett sus på läktarplatserna.
Jag gillar när man säger ord som de är.
Läktarplatser då?
Nej, som ett sus.
Ja. Ja, men var det inte ganska effektfullt?
Ja, absolut. Jag sa att jag gillade det.
Ja, jo, det var bra. Mm. Nej, men det är ju en speciell spelare helt klart. Och som sagt, jag tror inte han kommer nå upp i Marcus Näslunds målrekord eller Peter Forsbergs poängrekord för den delen. De tog ju det i samma turnering där 93. Men nej, det har varit häftigt att se faktiskt. Och så får vi väl se vad han gör med Sverige ikväll. Vi ska ju inte säga allt för mycket om den matchen med tanke på att det här avsnittet kan släppas efter att den har spelats klart. Men det är väldigt kul att vara på plats. Det är ju tyvärr inte speciellt många i den svenska mediakåren på plats här i Halifax. Så det beror väl dels på att det kanske kostar mycket att åka hit med både flygpriser och hotell och så. Men jag skulle vilja säga det också, att jag tror en del handlar om att JVM-hypen har lagt sig ganska mycket där hemma. Den blev ju som störst mellan, ska vi säga, 07-08 fram till 2016-2017 där någon gång. Sen har jag upplevt det, det är ju säkert på grund av pandemin också, men att det har mättats av en hel del och att de här extremare nivåerna vi var uppe på för ett decennium sedan när Sverige tog guld till exempel, vi är ganska långt ifrån det just nu.
Ja, men kanske blir en annan väldigt stor filosofisk diskussion, men är inte det så det är? Alltså nu pratar vi om ungefär en period på 15 år. Vi tänker att det peakade där runt 08-09 generationerna där som gick till final och Tobbe Forsbergs mål och Bergström överkörd av, vad hette han då? Angelo Esposito.
Ja, men ja, men det pikade väl ändå. Jag tänker guldet 12, sen är det ju två finaler därefter. Det är hemma JVM 2014. Där var vi uppe på den högsta toppen.
Var det intressemässigt?
Ja. Ja, alltså det byggdes upp där under 07-08 efter det, och sen var det ju hela den här jakten på guldet som var grejen.
Exakt. Ja, sak samma. Min poäng är att det, och vi snackar att det är 10-15 år. Jag upplever nu att det, alltså att hypen runt sport inte är densamma. För att det finns, bara på de 15 åren så har liksom saker blivit mer tillgängliga. Det finns mer distraktioner. Så nu blir det här någon sorts samhällsdebatt igen. Men alltså, eller samhällsdebatt, men liksom, jag tror att sådana saker som om vi tar typ, vi tar Instagram. Vi kommer till det typ 2008.
Nej, det måste vara det sen. Jag tänker när jag gick på gymnasiet. Det kanske kom 2010. 2011. Mm.
Men det var då du skaffade.
Ja, det var det ju.
Jag tänker att det kanske fanns ett tag innan Adam Johansson från...
Nej, det vill jag inte påstå. Jag var nog från de första som laddade ner Instagram och blev stor där.
Sak samma. Att det är ju svårare och svårare för enskilda saker att få hype. För att det är svårare för folk att orka koncentrera sig på saker och ting. Och liksom bry sig om saker. Och det finns mer konkurrens, för det händer så mycket saker. Jag vet inte, känner man liksom... Jag upplever till och med, om vi går upp på grejer som OS och fotbolls-VM, alltså de största drakarna, så tycker inte jag att jag upplever samma hype kring sånt som det var förr i världen.
Ja, men det kan nog handla om att vi har blivit äldre också. Och ska vi bara prata ishockey, så har det varit två raka OS utan de bästa spelarna. Ska vi prata JVM, så har det handlat mycket om att Sverige har haft det tufft att ens ta sig till medaljmatcherna de sista åren.
Yeah. Men nu pratar jag inte om det, men utan bara generellt sett att jag skulle ju drista mig till att säga att om vi tar OS OS någonting, bara sommar-OS liksom, att procentuellt sett är tittarsiffrorna lägre nu sett till den totala befolkningen än vad det var för 10, 20 och 30 år sedan.
Ja, det är nog möjligt. Sen är det ju, ja, det kan jag köpa. Sen är det fortfarande miljonpublik på de allra största turneringarna. Om vi ska prata hockey här då, som det är ju en hockeypodd här. VM säger ju alla hela tiden att ja, men, intresset är rekordlågt och det har svalnat och så vidare. Men det är ju alltid 1-1,5 miljon som ser de där slutspelsmatcherna med Sverige.
Ja. Det
sen så procentuellt stadigt. Så förstår jag att den siffran var ju såklart mycket högre för 20-30 år sedan, med tanke på att Sveriges population har ju gått upp. Vi är väl uppe på snart 11 miljoner i det här landet. Så det gör ju att procentuellt så såg fler Sveriges matcher tidigare. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt många som följer Tre Kronor.
Mm, så är det ju. Och det är det jag menar med att till viss del så förstår det. Och sen tror jag att du är inne på det andra. Är att jag tror att det som behövs för en JVM-hype nu, det är ju ett lag som går hela vägen. Eller
exakt.
I alla fall är liksom lite favorit. Tyngda. Då tror jag att det kan bli, för jag tror ändå att det där suget finns att få se ett svenskt lag gå hela vägen, med tanke på att vi verkligen inte har varit bortskämda med det.
Ja, jag tror att det behövs ett guld, eller i alla fall en finalplats här i närtid, antingen nu eller hemma JVM i Göteborg om ett år, för att JVM ska återfödas, om man ska säga så.
Ja, som sagt, jag tror att den står ganska stark också. Jag har inga siffror nu, men för den där riktiga hypen då, absolut, så enkelt är det ju. Alltså, när man pratar om allt inom idrott, och jag vet, man pratar så mycket om hockeyn, pratar man om live-upplevelsen och event och bla bla bla, så här. Ja, det primära om du vill sälja biljetter till hockeymatcher är fortfarande att ha ett lag som vinner mycket. Folk tycker att det är det roligaste.
Ja, men inte bara vinner mycket, det är ju även de här profilstarka namnen. Det märker man ju nu när Kanada har fått hit sitt kanske bästa JVM-lag på 10-15 år. Det är 8 stycken som har spelat JVM tidigare och vunnit guld. Conor Bedard, 05 som vi har pratat om, det är liksom den största talangen som Kanada har fått fram sen Conor McDavid och Sidney Crosby. Jag vill inte säga hur många första runder det är, men det är väldigt många i den här truppen i alla fall. Det gör ju också att biljettpriserna har ju skenat. Det är ganska... Alltså, vet du vad en biljett nu kostar till Sverige-Kanada ikväll? Den billigaste.
100, ja det kommer säkert. Man säger runt en lax, svenska kronor.
3 500, alltså svenska.
Men det är klart, den är så liten den där ena, vad tar han?
11 000 ungefär.
Uh-huh. Ja. Ja, men så här, ja. Jag vill faktiskt säga emot dig till viss del med det där argumentet. Det där med profil och allt det där. Alltså, jag tror inte riktigt på det. Alltså, jag tror att det är mer hur bra laget är som styr, såvida inte profilen är exceptionell. Jag tror inte att folk betalar, även fast Adam Fantilli är en jättelovande spelare och Shane Wright är duktig och Logan Stan kommer att vara jättebra i somras. Jag tror inte att folk liksom, att de drar. Bedard köper jag. En sån spelare köper folk biljetter för att se. Men de är väldigt sällsynta. Det är snudd på mindre än en per JVM som är så intressant. Jag tror mer att då är det liksom att de här profilerna är bra nog för att sälja topp och vinna. Som driver
intresset. Men skulle man inte kunna dra någon gräns vid typ topp 10, topp 5 i draften?
Nej, måste vara högre.
Fast jag vet inte det. Jag tänker på de svenska JVM-upplagen där det har varit ett stort intresse.
Mm.
Har vi haft ett topp 5-val så har ju i mitt huvud i alla fall intresset ökats automatiskt. Jag tänker typ på Elias Andersson. Han var ju kapten när Sverige tog silver senast under Thomas Montén. Var det 2018 kanske i Vancouver? Jag gissar det. Då var det ju många i det svenska laget. Alltså det var ett bra svenskt lag om man ser till helheten kollektivet. Men det var ju många affischnamn där också.
Mm.
Elias Andersson gick väl 7:a för Rangers. Rasmus Dahlin var med då. Sandin. Det var många första rundare. Som blev lite folkkära. Jag vet att man inte ska slänga sig med det uttrycket i onödan och lite för lättvindigt. Men jag såg ju ändå att det var många i den truppen som det svenska folket uppskattade.
Ja, och så kan det ju vara. Och då är vi inne på en annan del av ekvationen. Att du kan ju bli en sån här stor profil av andra faktorer. I fallet Elias Andersson tänker jag till exempel att i fallet Rasmus Dahlin så räckte det med spelarna. Han är ju inne på den nivån. Men Bedard mest i jämförelse. Han är den enda svensken som någonsin har gått först i draften som back. Och den enda förutom Mats Sundin. Det är liksom en snudd på en gång per nation talang i svensk hockey. Så han är där. I fallet Jens Andersson. Och det är inte för att diskutera honom som den spelare. Han var jätteduktig men på den nivån då. Men där var det också personligheten som vägde in. Och då, på så sätt kan ju folk också bli profiler som bidrar till intresset. Men jag tror att spelare som verkligen säljer biljetter är nog sällsynt där man tror. Alltså det ska vara något väldigt speciellt. Och sen tror jag att det mer handlar om att laget ska vara bra nog. För är laget bra nog, då blir det intressant. Och du nämner de här spelarna, Elias och Rasmus och allt det här. Jag tror att sätter du Elias i ett svagt juniorkronor som åker i kvarten, liksom, då är det inte så mycket snack om honom.
Nej, det är möjligt. Sen vill jag nog rätta mig själv. Jag är inte säker på att Rasmus Sandin var med i just det laget. Elias Pettersson vet jag var det. Han hade ett rätt svagt JVM. Det var ju när han egentligen att han inte kom med i OS-truppen där 2018. Men jag tycker att det där beror lite på vilket, alltså den diskussion vi har nu, det beror lite på vilken del av hockeyvärlden man är i. Alltså i Kanada så upplever jag det som att folk kan gå och titta på när Österrike spelar för att Reinbacher, som många tror kommer gå högt i draften nästa sommar, spelar där. De har ju inte koll på någon annan, men de vill se vad han är för typ av spelare. För att de flesta som är här i Halifax har något NHL-lag och tänker att oj, vad händer om mitt lag tingar honom till sommaren? Det finns ett större intresse för individuella spelare här i Kanada än vad det finns kanske hemma i Sverige.
Ja, men det där är också en annan svår jämförelse, just för att det är så här, det är killar som man mer eller mindre vet kommer att spela NHL och kan vara aktuella. Det är klart att vi ska dra till ett exempel så här, att om vi tar senior-VM som exempel och så möts Frankrike och Italien och du har 10 killar på isen som du vet kommer att spela i SHL nästa år och du, 3 av dem är backar och du håller på Färjestad och känner att vi behöver verkligen en back till nästa säsong. Liksom. Det skulle vara perfekt att få in en right back. Och så har du 2 av de här right backar. Liksom. Är du ett riktigt Färjestad-supporter kan du absolut tänka mig att då kan du skulle börja slå på slå på tvn och kika lite och fan, den här snackas de liksom, kan han komma till oss liksom? För där blir det också, generellt så vet man ju också att, om man säger att du håller på Boston, du vet att men vi kommer välja förmodligen liksom med 32 valet. Så du vet att de här killarna här någonstans där de är rankade, de är aktuella för oss. Och det gör ju att, nu är ju såklart intresset större i Kanada, men det är också en lite orättvis jämförelse, för det finns ingen sån jämförelse i Sverige.
Nej, alltså men jag köper det här med att en Färjestad-supporter i så fall skulle slå på tvn och tänka att kan det här vara någonting för oss? Men det skulle ju inte sälja biljetter hemma, som det gör här.
Nej, och det tror jag väl till viss del också har mer att göra med att eventkulturen fortfarande är mycket starkare i Nordamerika. Man går ut och gör grejer mer, upplever jag, än i Sverige fortfarande, även om jag tycker att det har kommit mer i Sverige. Men sedan är ju också hockeyintresset mycket, mycket större i Kanada, så är det ju. Ja. Så jag tror inte att det handlar om att, även om den diffar så mycket, som att intresset bara är större, så att de bryr sig om talanger mer, men de bryr sig om sitt eget landslag mer också, för att alltså, hockeyn är ju, de är ju galna i hockey i Kanada.
Ja, verkligen. Och det är ju en anledning till att det är väldigt roligt att vara på plats här. Innan vi ska gå vidare med NHL-innehållet i den här podcasten, så ska jag säga att jag är ju inne i JVM-bubblan helt och hållet. Så Jonta styr innehållet den här gången med pulshöjare och Lindqvist och allt vad det är. Men jag har först och främst en fråga till dig, Jonta. Om du inte hade den tjänst du har på Viaplay just nu, om du inte ens var journalist, skulle du hellre jobba som ett brickhållare, okay, eller två hissvärd?
Alltså brickhållare, bars, behövs sådana?
Jag måste motivera eller förklara det här. Vi börjar med hissvärd, för att någonting jag har noterat, framförallt i Nordamerika och på event som JVM och NHL-matcher och så vidare, så är det ju alltid personer som jobbar i hissarna som hjälper en att trycka på knapparna för att man ska ta sig till en viss våning.
Ja.
Ett helt onödigt yrke skulle jag vilja säga. Och det fick mig att tänka på Peking OS i februari. Jag var ju på plats då. En helt bizarr upplevelse. Det känns som att det är flera år sedan. Men då var det ju, säkert för att det finns så många kineser, många som jobbade med att hålla i brickor där vi journalister fick lägga våra telefoner, som sedan de här personerna höll ut mot intervjuobjekten som står i mixade zonen. Och det var ju stängsel då på grund av pandemins restriktioner som gjorde att det var ungefär 1,5-2 meter mellan oss journalister och spelare och ledare. Men det var ju absolut inga problem för oss att sträcka fram händerna lite grann och banda på det sättet. Men då fanns det 4-5 kineser i mixade zonen som höll i de här brickorna, tog våra telefoner, och sen så var det deras jobb den dagen. Och det är ett annat onödigt.
Det måste ju ha varit någon coronagrej, att liksom inte ni skulle komma för nära och hänga över stängseln.
Ja, jo, men vi kom ju inte så pass nära ändå. Alltså det var ju fortfarande 1,5-2 meter, så att det var egentligen ingen fara. Och
de är striktade 2 meter skarpt liksom. Det här är ingen...
Ja, fast grejen var ju att det där var ju lite godtyckligt, för att varannan intervju skedde ju med brickhållare och varannan intervju skedde ju bara som vanligt, att man höll i sin telefon eller sin diktafon.
Vet du vad? Jag ska faktiskt rättfärdiga det här hisspersonernas jobb också. Det har absolut en funktion. Jag har ju åkt med många av de här och studerat dem, för att det är ju fascinerande att det här jobbet finns. Men det primära syftet det har är ju att vid speciella tillfällen, till exempel efter matcherna, om vi då pratar hockey och NHL, som jag då är van med, så ska GM:en först få åka ner. Så då väntar de, tar GM med hans hantlangare och så åker de ner till omklädningsrummet. Sen kommer de upp direkt igen och tar media och så ner igen. Och då har ju de någon specialgrej så de kan trycka så att de liksom blockerar ut alla andra som trycker på knapparna.
Alltså, nej, förlåt, men nu är du så hantlangare, då fick jag en lite stark mafioso-känsla av alla GMs.
Ja, men det är rimligt. Jag var med om det någon gång här på finalen till exempel, när de jag var med ett par gånger när man står och väntar på hissen, och så kör de bara stå där och vänta, och det är för att typ Bill Daly eller Gary Bettman och sådär ska komma liksom och åka hissen, så då kan de ju stå och hålla den så att den inte åker fast folk trycker på andra våningar. Så de har ju faktiskt ett syfte, även om det kan tyckas hittepåigt. Det värsta hittepå jag var med om, det var när jag bodde i Anaheim en massa år, och på rinken där, då, när man åkte in i
till parkeringen liksom. Då fanns det en liten hytt där de bockade av en liksom, att man stod och man var press liksom, och man gå in på vår parkering. Men man fick en lapp där, bara en, liksom en vanlig papperslapp. Och sen körde man typ 5 meter från hytten och gav den till en annan person som stod där.
Ja, men det här minns jag. Det här var ju Anaheim, va?
Ja, precis.
Mm.
Det är det sjukaste jobbet. Det var helt...
Ja, det är svårt att greppa faktiskt. Ett annat yrke som jag fick uppleva under OS. Vid invigningen och även avslutningen i Peking. Då var det, ska jag säga, 800 meter från där man klev av bussen till fågelboet då, där invigningen och avslutningen var. Och istället för att sätta upp skyltar för oss journalister att okej, det är den här riktningen ni ska ta för att komma till arenan. Då hade de ställt upp typ, ska vi säga, 60 kineser med skyltar där det stod media och en pil till höger eller vänster beroende på vilken väg man skulle ta. Det var så här minus 18 ute. Invigningen pågick i 5,5 timme. Jag har aldrig tyckt så synd om några personer som jag tyckte om dem där då. Alltså det fanns ju en annan funktion där. Det hade ju kunnat gå liksom att sköta på ett mycket, mycket bättre och lättare sätt för dem.
Vet du vad jag funderar på där? För jag har just insett att den här, jag berättade om, man kanske stod där för att kontrollera att ingen kom från någon annan ingång och körde in där utan att ha lappen. Så det kanske fanns en funktion här också som vi bara inte har förutsett.
Oh.
På tal om det så...
Men vad jobbar du helst om? Brickhållare eller hissvärd?
Brickhållare. Jag tycker inte om hissar med svett i trånga utrymmen. Men på tal om konstiga uppgifter och hockeypoddar som inte pratar om ishockey i en kvart.
Förlåt, Jonta och lyssnare. Vi är nu uppe i 25 minuter.
Ja, men vi börjar med JVM i alla fall. Nu är det dags för pulshöjaren.
Ja. Som du sköter.
Jag tänkte att jag skulle vara tystnare. Skulle se mig en swipe.
Jag kan inte göra det nu.
Jag gillar att säga de här grejerna som du brukar säga. Swipe. Kommer det med inspelningen eller bara jag som får det?
Ja, det är bara du som
Jag vill att,
det är för att Timo ska lägga en swipe där jag säger swipe.
Du vet lyssnarna också att så går det till.
Japp.
Är du redo, Adam?
Jajamän. Vill du berätta för mig och lyssnarna hur det här funkar? Är det exakt som den pulshöjaren jag brukar ha i NHL-puls eller har du gjort om den på något sätt?
Det har jag givetvis gjort. Fast den är inte så avancerad. Jag satte mig en liten stund idag och gjorde en 2022-pulshöjare. Så det är alltså frågor av den statistiska naturen som då är baserade på kalenderåret 2022. Och här kommer då brasklappen. Vi spelar ju in här med årets sista omgång kvar. Så att de här siffrorna gäller alltså inte hela året. I några fall så kan de förändras. Men ni får ta det helt enkelt. Nu vet ni det om ni vill tävla mot Adam. Och Adam, du vet det också.
Yes, absolut. Och är det så att man noterar en högre poäng än jag i det här NHL-puls, eller i det här pulshöjaren, då kan man mejla adam.johansson@expressen.se eller DMa på Twitter och Instagram.
Hur många spelare gjorde fler mål än Connor McDavid under kalenderåret 2022?
Fler mål än McDavid. Kalenderår 2022. Hur högt var han egentligen? Han vann ju poängligan. Alltså det kan det vara typ... Det här skulle kunna vara en luring. Typ att det är typ 10 stycken. Jag säger 7 stycken.
Jaha, vi låser in det svaret och går vidare till nästa fråga. Som är en av en väldigt besläktad art. Där vi ska lyfta fram en gammal hjälte. Hur många kanadensare gjorde fler poäng än Sidney Crosby under 2022?
Återigen så är det hela kalenderåret. Det är ju inte...
Ja. Yes. Och jag ska förtydliga på de här två frågorna, är alltså grundserie som gäller.
Han är ju definitivt högt upp. Jag säger 4.
4 där och går vidare. Och här har vi en rak enkel fråga. Vem var poängbästa svensk under kalenderåret 2022?
Vänta här nu, det här... Nej, det var ju förra säsongen du och jag hade vadet över den som den svensk som skulle göra flest poäng under kalenderåret 2021. Jag tror att Mika Zibanejad har gjort flest poäng under 2022.
Och sen tar vi en helt omöjlig fråga som du får mycket poäng om du sätter. Vilken spelare hade flest ramträffar under 2022?
Den är ju helt omöjlig. Joe Thornton kanske.
Du brukar ge mig några helt omöjliga också, så jag tänkte du får en sån.
Men på den här nivån. Ja, vi drar till med Jason Robertson.
Jason Robertson. Spännande. Nu kommer en annan typ av fråga. Under kalenderåret 2022, och det är återigen bara grundserie vi pratar om, hade Luke Shen flest tacklingar, Jacob Trouba flest täckta skott och Jacob Slavin flest stulna puckar. Men vem av de här hade högst siffra i sin kategori?
Alltså jag vet ju hur mycket du gillar Luke Shen, så han skulle kunna vara ett av den anledningen att du har plockat fram den här frågan bara för att prata mer om honom. Så vi kör Shen. Jag behöver inte tänka så mycket på den här.
Nej, vi skriver något jag kände.
Men det är någonting som säger mig att det är Slaven ändå. Stulna puckar, hur bra han är i sol. Ja, skitsamma. Jag tar den då Shen.
Föga förvånande var Colorado det lag som vann flest matcher under 2022. Och nu är inkluderat både slutspel och grundserie. De kom upp i 74 segrar. Men vilket lag kommer in på andra plats?
Under hela kalenderåret eller förra säsongen?
Hela kalenderåret, grundserie och slutspel.
Flest vinster totalt, sa du?
Mm.
Då tänker jag så här, Florida väldigt bra i grundserien i fjol, inte speciellt bra nu. Vad har vi för andra lag som har gått väldigt bra? Toronto hade väl en liten spurt efter nyår i fjol och har ju faktiskt varit bra de sista två månaderna. Carolina går ju grymt bra nu. De har väl 11-12 raka segrar. Nej, jag säger Carolina. Alltså totalt sett, om det är under hela 2022 grundserie och slutspel inräknat, så drar vi till med Carolina.
Det är korrekt tolkat av frågan.
Eller Tampa. Vi kör Carolina.
Ja. Okej, sista frågan då. Slänger man ihop slutspel och grundserie under kalenderåret 2022, så var Cale Makar den spelare som hade mest istid under 2022. Min fråga är om han tillbringade mer eller mindre än en vanlig knegarvecka på isen.
Alltså 40 timmar.
Vi får ändå hoppas att du vet hur mycket en vanlig knegare jobbar. Eftersom jag skulle gissa att det är en stor del av vår målgrupp.
Ja, man säger att han spelade 25-26 minuter kanske per match. Ja, men det har han väl ändå gjort. Ja, jag säger över. Över en vanlig knegar vecka.
Säger jag där.
Ja.
Då noterar vi jag där och gör oss redo för rättning. Hur känns det?
Mm. Jag skulle vilja säga att svårighetsgraden här var väldigt, väldigt hög.
Alltså?
Ja, men det är ju inga så här saker som man kanske har suttit och undersökt eller studerat sista veckorna här, utan man måste ju faktiskt bara gissa sig till många av de här sakerna. Eller, alltså, det är ju ren magkänsla, ska jag säga, alla de svar jag presenterade för dig och lyssnarna.
Ja, men ska vi börja bakifrån då?
Okej, vi börjar bara sista frågan. Vi tar inte McDavid-frågan först. För jag känner att på McDavid-frågan kommer jag ruggigt snett på det.
Vi börjar bakifrån för där hade du rätt.
Okej, med Carr över en vanlig knegarvecka.
Ja, han kom in strax över 48 timmar faktiskt. Han hade 2343 minuter i grundserien. Brent Burns var tvåa och sen var han tvåa i slutspelet efter Victor Hedman i total istid. Kom också upp i 108 tävlingsmatcher under 2022. Det är, alltså, det är sjukt alltså. Det är, det är match var tredje dag och då har de ändå ett par månader ledigt på sommaren.
Ja. Sen, nu, jag vet ju att i fotbollen så klagas allt över ett intensivt spelschema, men jämför man med NHL-killarna så är det ju stor skillnad. Sen kanske ett helt annat slitage när du spelar fotboll, det ska man väl flika in här, men ja, att han orkar ligga på den nivån och producera som han gör, det är imponerande. Sen den här säsongen så är det väl några spelare som ligger över honom i istid. Jag förvånas ju alltid kanske över att Thomas Chabot är så extremt högt upp i istidsligor. Han är väl uppe på 27 minuter per match ofta.
Mm. Du kan ta en titt på resten av Ottawas backuppsättning så kommer du...
Jo, men ändå att i grundserien ligga på 26-27 minuter, det är ju ganska extremt, även fast du har en kastbacksida i övrigt.
Ja, jo, det är det. Men det är ju några som ligger där. Dowdy brukar kunna vara där. Men man märker ju en trend, tycker jag, mer med att de lag som kan försöker ju hålla nere istiden på sina toppbackar. Det har vi sett till exempel med Hedman, Tampa, och du är inne på Makar nu i Colorado som har ju ligans bredaste backbesättning, får vi väl lov att säga. Att de lag som har lyxen att göra det kanske försöker att inte nöja sig med 23-24 minuter kontra 27.
Mm. Ja, men den kändes bra.
Vet du vad man måste kunna säga? Vi stannar kvar här lite grann bara. Och så får du en spontan fråga. Cale Makar måste ju vara året, kalenderåret 2022 spelare.
Alltså med tanke på Conn Smythe, Stanley Cup, ja, absolut. Sen Conn McDavid är ju alltid där, men väger man in titlarna så är det svårt att argumentera emot McCars 2022.
Ja, McDavid har haft en sjuk säsong och det ska vi återkomma till. Men vi tar nästa fråga då. För du dundrar vidare, går från klarhet till klarhet. Jacob Slavin hade 101 stulna puckar. Jacob Trouba hade 198 täckta skott. Och Luke Shen hade 369 tacklingar.
Det är helt otroligt. Jag förstod nästan här. Alltså, hade du inte varit en sån stark Luke Shen-vurmare så hade jag kunnat gissa på någon andra två. Men med tanke på hur mycket du har snackat om honom den här säsongen så kände det väl tacka givet att han är etta här.
Ja, det var ju faktiskt en slump. Alltså jag tänkte att jag skulle kolla den här grejen för att jag så här, undrar hur mycket det skiljer. För jag blir alltid förvånad att det ändå skiljer så mycket de här. Men jag tänkte att det är faktiskt inte en grej som folk har koll på. Alltså vem förutom jag går in och kollar på de här siffrorna? De flesta har ju bättre saker att göra.
Helt klart. Men hur många fler tacklingar har Chen under 2022 kontra tvåan i tacklingsligan? Har du koll på det?
Nej, men jag är inte dunder långt ifrån att kunna bättre för dig.
Nej, för det skulle vara intressant hur han står sig mot övriga. För som vi har pratat om tidigare i NHL-pull så är ju han en utdöende art faktiskt, om man tittar till hockeyvärlden, att ha den typen av back som smäller på så ofta och spelar fysiskt. De finns ju inte längre.
Ja, det finns ju en till sån som är står på 333 tacklingar.
Jacob Trouba?
Nej. Det är en sån här, ja såklart kommer du säga när jag säger det.
Okej, men vilket lag?
Florida.
Guras.
Jajamän.
Ja.
Guras. Och sedan har jag faktiskt Tanner Janot. The Ox for the Ox på 348 tacklingar.
Som faktiskt fick en hel del Calder-röster i somras.
Ja, jag satt och funderade på han länge väl faktiskt. Men jag gick med... Vad hade jag?
Ja, jag gissar att du hade Sider 1 och så kanske Seagrass 2.
Ja.
Raymond, var han där? Eller hade du Bunting som alla andra hockeyjournalister som älskar Toronto?
Jag hade nog Raymond 3, va?
Ja. Men Terren Genoa, det är ju en häftig spelare, men inte helt fel på det här, så är han väl odraftad, va?
Det vet jag faktiskt inte. Anton Lundell hade jag.
Ja, det var ett bra val faktiskt.
Ja. Tanino gillar jag för att du nämnde ju det här med power forwards grejen och det är intressant för att Detlefic håller ju på med en stor nedräkning av de bästa spelarna i den moderna NHL-eran. Och de hade Ginla häromdagen runt 30-ish. Och liksom att han var den sista riktiga power forwarden. Power forwards stjärnan med den i den bemärkelsen att det här är en spelare som är en av de tyngsta tacklarna i ligan. Han är en av de främsta offensiva vapen och han kan ta typ vem som helst i en alien fight.
Mm.
Och så jag tänker på det, ja nej, det har inte funnits någon sån spelare sen Ginla på det sättet. Han är ju den sista.
Ja.
Alltså fanns en Cam Neely, en Brendan Shanahan kan man väl slänga in där. Kevin Stevens var väldigt bra på toppen av sin förmåga. Men
vi har ju ingen i NHL som är på den nivån idag. Helt klart. När jag tänker på Ginla nu så jag var ute och tittade på Sidney Crosbys och Nathan MacKinnons uppväxtort här i Halifax, Cole Harbour. Vi tittade in deras grundskolor och där de tränade när de var yngre och så här. Och vi fick en jättefin guidning av en kille som heter Randy Hollis. Han lyssnar inte på den här podden men jag vill göra en liten shoutout till honom ändå. Det är den piggaste 72-åringen jag någonsin har sett. Jag och Henke Sjöberg var ju i extas över hur bra trimmad han var. Men det vi då började prata om var hur Crosby, jag vet inte om du minns det eller om du har hört det, det tror jag. När han skriker på Iginla under OS-finalen 2010, Kanada-USA. Precis innan han gör det där målet. Ja, men alltså att det hörs så tydligt. Det är liksom fullsatt i Rogers Place där i Vancouver. Och trots det så hör man Iggy!
Mm, bra. Kommunikation är viktigt för framgång.
Ja, det var dit jag ville komma med det här. Hörrni, alla hockeyspelare. Snacka mer där ute på isen. Jag kommer ihåg, minns du den här gamla modotränaren Larry Huras?
Mm.
Det var ju rätt märkligt när han var i Modo den säsongen 15-16 när de åkte ut. Han fick väl kicken där under hösten. Andreas Johansson tog över. Men jag minns att han ofta åkte runt och härmade olika djur ute på isen. Bland annat en brunstig älgtjur. Inte älgtjur, det är ju hanen såklart. Men en brunstig älg. För att han ville att sina spelare skulle höras mer ute på isen. Så då gav han några exempel där under taktikgenomgången ute på isen. Och det blev ju ganska tyst uppe i lunchrestaurangen i det som då hette Fjällräven Center när Larry Huras började vara.
Men alltså det där är ju en sjuk grej. Det där är ju en grej i Kanada. Att folk är liksom ja, älgropare fritt översatt. Det är bland annat därifrån Brian Elliott, målvakten, kallar sig för Moose. Och som jag har förstått det så kom han har ju också en älgmass. Det kommer från typ någon typ familjevän till dem var en sån älgropare liksom att han på något sätt fick hans smeknamn och hej och
allt. Det är en riktigt svag översättning, älgropare.
Men vad ska du, älgkallare?
Ja, den är väl bättre.
älgropare. Ja, ja, det var inte klokt. Men jag har aldrig hört om det i Sverige. Vet du någon som kan ropa på älg? Det är ju många som jagar älg här.
Ja, alltså du har väl ett ganska bra läte där. Om du skulle försöka imitera en
älg. Jag säger så här. Ja, men jag tror inte jag får ligga på det. Med en älg alltså. Jag tror inte att det är så bra. Och det är ju det som är poängen. Att det ska liksom kunna locka fram den.
När tänkte du den tanken senast?
Jag får ligga på den här. För i alla fall, för att cirkla tillbaka så här. Så hade de här tre i toppen. Sen är det ett väldigt stort klapp till Matt Martin på 280 tacklingar. Alltså nästan 100 tacklingar efter Luke Chen. Så att han är ju ändå, som du var inne på, en ganska sällsynt art. Liksom älgkallarna uppenbarligen är i Sverige.
Ja, det är en beast om man ska använda det uttrycket. Men då har jag 2 poäng så här långt då.
Ja, vi rullar vidare. Vilken spelare hade flest ramträffar? Jason Robertson var en okej gissning, fast kanske han har haft väldigt bra utdelning. Så jag tänkte att du skulle ha tagit någon här som är en bra spelare som har haft lite motflyt.
Ja, jag insåg när jag sa Jason Robertson att han har legat på en ganska hög skottprocent under hela hösten här. Så det var ju ett dumt svar. Nej, jag har faktiskt ingen bra gissning på uppstuds här.
Jag tog bara med den här frågan för jag tyckte att det var ett roligt svar, eller intressant svar. Det är faktiskt Elias Pettersson.
Mm-hmm.
Ovechkin hade 16 omträffar, Kyle Connor 17 och Elias 18. Det är ändå ganska många.
Ja, absolut. Det jag gissar att de flesta kom under förra säsongen, alltså under våren där.
Det har jag inte tagit reda på.
Nej, svagt. Mm. Ja, första prickar fel på då.
Mm. Då går vi vidare. Vilken svensk hade flest poäng under kalenderåret 2022? Här är det ju väldigt tajt. Du hade Mika Zibanejad som hade passade nog 93 poäng. Men Elias Pettersson kommer in på 94. Surt.
Har Elias Pettersson fler poäng än Mika Zibanejad?
Mm. Det trodde man inte heller, va?
Nej. Jag stod och vägde mellan William Nylander och Mika Zibanejad. Men det säger väl en hel del om hur bra Elias har varit, framförallt den här hösten i ett Vancouver som har gått riktigt, riktigt dåligt. Så han väl varit den här spelaren som faktiskt förtjänar lite beröm. Och han hade ju, han led väl av en, var det väl en handskada i fjol, va?
Ja, precis. Sen var ju det, han hade ju en svag höst, men det går ju då inte in i det här kalenderåret. Så det är väl därför man tänker att han hade en upp- och ner säsong i fjol, men det mesta ner kom ju under 2021 då. Men jag tyckte att det var intressant som du säger, att man tänker inte att han har varit så bra och ändå sa han fler poäng än någon annan svensk. Nu pratar vi återigen grundserie, ska vi säga. Hade vi dragit in slutspel så hade ju Mika vunnit det här.
Ja, det var ju så jag tolkar den. Så jag hade ju rätt då.
Ja, absolut. Och det som är intressant också är att Lesa har sex matcher färre. Så att han är ju liksom, på något sätt har vi nästan, det är fel att säga, men han känns lite bortglömd nu. Det var superhype och sedan frågetecken, och nu är han jättebra men lite i skymundan. Är det rimligt att säga så om en sån som Elias Pettersson?
Ja, det skulle jag vilja säga. Men han slog ju igenom ett dunder och brak där, alltså först den hockeyallsvenska säsongen med Timrå när han gjorde 44 poäng på 44 matcher. Och sen att han direkt kunde gå till att vinna SM-guldet med Växjö och bli MVP och ja, vinna slutspelspoängliga och slå Foppas rekord och allt vad det var. Till den där första säsongen i Vancouver. Det är väl fortfarande, ska vi säga att det fortfarande är hans bästa säsong. Alltså i sin helhet. Från september till april.
Jag vet inte det. Alltså totalt sett kan man säkert hävda att fjolåret var bättre ändå.
Trots den hösten?
Ja, men förväntningarna blir så pass höga allting. Så jag vet inte. Liksom, hade han haft fjolåret. Då hade han kunnat. Ja. Jag vet inte om jag kan inte svara på det på rakar. Men det jag också känner är att han har ju liksom konsekvent blivit en bättre tvåvägsspelare också. Jag skulle väga in det också när man bedömer honom. Så att det kan vara lite nyhetens behag som gör att man känner så. Men poängen du gör är ju, kvarstår ju, att han har inte tagit det här tydliga klivet som man har väntat sig. Och det är ju det som är det, förutom att det kanske håller på att hända nu får man väl säga. Att från och med kanske våren i fjol och in i den här säsongen och den här säsongen när Vancouver går ganska tungt som lag ändå, så levererar han på ett sätt som liksom gör det tydligt att de har sin spelare de ska bygga runt nu, och det är Elias Pettersson, och alla andra är tillgängliga.
Ja, jag tycker det du säger där är ju intressant också, det att han har blivit en mer av en tvåvägsspelare, för det är ju inte så att Vancouver bara förlitar sig på honom i offensiva lägen och i PP och så, utan han spelar ju boxplay, han spelar tuffa minuter, han startar egen zon. Alltså, vi pratar nog för lite om Elias som en med ett helhetspaket. Att där får man faktiskt allt vad man önskar av en riktigt, riktigt bra forward i NHL.
Ja, precis. Om man jämför det i början av karriären var han ju betydligt mer skyddad. Så där har jag ett argument som talar för att han gör är bättre nu. Och det är han ju såklart. Han är inte sämre nu än han var då. Men
vet du vad han hade den första säsongen som han inte har lika mycket av nu?
Nej.
Nej, alltså fler highlights-klipp. Alltså i form av såna sjuka dragningar och passningar som man inte fattar vad han, hur han får fram dem och skott rakt upp i krysset och allt vad det är. Alltså, där under sista året med Växjö och framförallt slutspelet, då var det helt sinnes hur många sådana han radade upp. Och även där med Vancouver under den första säsongen i Canucks. Då kändes det som att var och varannan omgång så gjorde han ju något så här som man bara, wow, vad hände där egentligen?
Och jag undrar om det är lite den här grejen att det var så här, tog folk med överraskning att det skeppet har seglat, att man inte riktigt kan. Han kommer aldrig få de ytorna han hade då igen på NHL-nivå.
Nej. Plus att han kanske vill bli, alltså så här, han kanske vill bli en mer effektiv spelare och att man kanske också vill, jag vet inte, då kanske man inte kan vara den där kreatören på samma sätt. Just för att han lägger ner så mycket med kraft och tid och ork och allt vad det är i det defensiva arbetet, så kommer ju det förta lite från offensiven också. Kanske går ner några procent där.
Och kanske, och annars igen så känner jag ju de perioder det gått tungt för honom, så är det jag framförallt känner att jag tycker att han kan bli lite för passiv och pucken för lite och testa för lite grejer. Att jag tror att det är så viktigt för en spelare som honom liksom. Och jag har ju varit ner på förut med det här när i powerplay gillar inte att han bara står och hänger liksom som Ovechkin. Nu är hela deras powerplay uppbyggt på det sättet med vilken fatten de har och vem som styr och allt det där, så att det är inte hans fel kanske, men en spelare som sån, han ska ju ha pucken mycket och testa grejer liksom. Jag hoppas och tror att det ena inte behöver utesluta det andra, för man ska ju alltid, man ska ju göra det som tog en dit liksom, på något sätt.
Mm. Ja, okej. Två poäng då för mig, fortfarande.
Yes, vi rullar vidare. Hur många kanadensare hade fler poäng än Sidney Crosby under 2022? Det gissade 4. Det var inte en dum gissning, men det var inte rätt heller. Rätt svar var 2.
Jaha, då är det McDavid och Marner.
Ja, snyggt. Ja. Ingen poäng, men en guldstjärna ändå.
Tack så mycket.
Ja, jag tog med det här för att jag tyckte att det var, jag vill ha en poänglig fråga. Jag tyckte det var så sjukt fascinerande att, ja, men pratar om gamle Crosby liksom, och det är fortfarande bara 2 kanadensare för honom totalt sett.
Han är 35. Alltså.
Mm.
Oh.
Det är helt otroligt. Och totalt sett så var han 9. Kan vi redovisa, kan vi kunna veta. McDavid 1, Kachuk 2, vilket också var fascinerande för mig.
Jag skulle kunna tänka mig att Kaprizov är topp 5.
Mycket, han var 3, delad med Marner och Johnny Gaudreau. Och sen har vi Dreisaitl, Kutcherov, Matthews och Crosby.
Men Dreisaitl så långt ner ändå?
Ja,
det var
lite förvånande.
Mm, jag tänkte att han skulle vara lite högre upp ändå.
Sen är ju den andra grejen som jag vill redovisa här med poängligan som är så sjukt fascinerande också. Det är glappet mellan McDavid och Kachuk. Kachuk hade 121 poäng. McDavid hade 143. Han har alltså 22 poäng före näst bästa poängplockare. Det är 15 spelare som är 22 inom ramen av 22 poäng bakom Kachuk.
Mm.
Han är liksom så mycket bättre.
Det är två saker som har nått mig här i JVM-bubblan som liksom spräckt den lite grann i alla fall från NHL-världen. Det är dels att Florida fortsätter ha det väldigt tufft. Jag vet inte om vi kommer prata mer om det senare i programmet. Men det andra är ju just McDavids mål och poängskörderi här. Alltså, han tränade alltså mot 70 mål, vilket ingen spelare har varit i närheten av sen var det säsongen 93.
Ja, då hade ju Sällen och Mogilin hade ju varsin 76-målsäsong då.
Ja. Och poängmässigt så är det på väg att bli den bästa säsongen sedan 96. Det är helt sanslöst. Och det här med, du säger, med poängglappet. Nu har jag inte det framför mig. Men hur många poäng är det egentligen som skiljer McDavid som är 1 till 2? Är det fortfarande Tage Thompson som är där eller?
Mm, det kan jag inom kort kolla upp. Men då kan vi ju, när vi är inne på McDavid och hans framfart, så kan vi redovisa den sista frågan. Då var frågan, hur många spelare gjorde fler mål än Connor McDavid under 2022?
Ja, jag kommer avsluta svagt här, känner jag.
Ja, det kommer du. Du gissade på 7 och rätt svar är sjukt nog ingen. Det här hade jag absolut inte haft rätt på heller.
Men Austin alltså Matthews måste ha fler.
Nej, de gjorde båda 57 mål under kalenderåret 2022. Ja. Jag var tvungen att dubbelkolla den här.
McDavid, men visst är det här första säsongen han kommer ta sin Rocket Richard, va?
Ja, absolut. McDavid spelade visst en 4 matcher mer, det ska man ju säga. Men då hade han också 30 assist fler än Matthews. Att...
alltså jämför man McDavid och Crosbys karriär när det kommer till målskyttet. Så var det inte så att Crosby i den här åldern vann sin första Rocket Richard?
Han hade ju någon säsong när han liksom, han, Crosby är ju mytomspunnen för att han åkte hem och tränade på saker. Han var ju bra på tekan och så. Och det var ju någon som han bestämde sig att han skulle göra mer mål. Han skaffade lite vinkel på klubban. Han hade ju ett rakt blad under sina första år i ligan. Och så kom han tillbaka och gjorde det här sin 50-målssäsong. Och så var det 51 han var på. Ja, sak samma.
Ja, men han gjorde 50 tror jag.
Och det är väl samma sak med McDavid, att han liksom ville bli bättre på att göra mål. Jobbat lite på direktskottet känns det som, och sådana saker. Så att det är ju otroligt imponerande. 15 poäng före kan jag också meddela att han är just nu. Ja, det är Draisaitl som är tvåa. Det är de två igen alltså.
Och ändå är Edmonton utanför slutspelsracet, va? Mm. Just nu. Eller om de är på wildcard-plats, ja. Ja, det är ju otroligt. Alltså, ja. Bara för att återkoppla till det vi pratade om tidigt där med Connor Bedard. Det är ju så svårt att jämföra honom med de två största spelarna under 2000-talet, om man ska ta McDavid och Crosby som det. Men tänk om Kanada skulle få fram en tredje här som är på de superstjärnenivåerna.
Mm. Ja, men alltså historiskt sett är det ju ändå, nu är det ju alltid så här hönan och ägget liksom, nu tror jag att det kanske påverkar historieskrivningen lite, men i den moderna eran, alltså det är ju ändå kanadensare till sist och slut. Det är Bobby Orr, Wayne Gretzky, Mario Lemieux.
Crosby kanske är där på en fjärde, femte plats.
Ja, men om man liksom ska prata om den bästa spelaren i varje generation. Om nu vi på något sätt ska separera Gretzky eller Mjö. Det skiljer inte jättemycket, men ändå en del. Lite grann samma med Crosby och McDavid. Och sedan kan man ju prata om, när man pratar om sådana som Gordie Howe och Bobby Orr. Då kan man ju hävda att det kanske fanns lika bra spelare till exempel i Ryssland. Eller då var det Sovjetunionen som aldrig kom över. Så det blir lite svårare då. Men någonstans så landar vi ändå där att de bästa spelarna kommer från Kanada. Det är väl logiskt. De flesta spelarna kommer från Kanada också. Så det borde väl vara så.
Mm.
Ja, du, jag har missat en fråga.
Att presentera svaret eller att ställa den till mig?
Nej, att redovisa svaret, eller?
Jaha. Ja, det kanske är. Jag minns inte alla som du hade med.
Jag sa inte vilket lag som hade näst flest segrar, va?
Nej, jag gissade på Carolina.
Mm, det var en bra gissning. Men fel.
Jag rabblade ju massa lag där. Var det något av dem?
Nej. Carolina var 4.
Florida?
Nej.
Nej, de sa jag ju. Jag viskade Tampa på slutet.
Tampa är en bra gissning. De är 3.
Jaha. Jag sa ju också Toronto där i raden av lag som jag nämnde.
Nej, de tar sig inte in. De klockar in på 59.
Nej.
Rangers hade 61, de var före Toronto, men de var alltså inte de heller.
Är det Boston?
Ja, det är Boston.
Ja, såklart.
Boston, de hade ju bara 3 slutspelsegrar, men de är ju otroligt nog, alltså grundseriesegrar. Carolina 2 med 56, sen har du Carolina är 3, Colorado är 58 grundseriesegrar, Carolina 56, Toronto 56, Minnesota 54, Florida 54, Dallas, det är ganska jämnt där. Och sen har Boston 65. Nu, de har spelat några matcher mer också än de flesta lag, så att det spelar in. Men det är ju svårt att göra någonting åt.
Ja. Jag är ändå relativt nöjd här med min 2022-pulshöjare.
Men tycker jag att du kan vara.
Ja, alltså det var inte speciellt lätt. Men jag når väl nästan upp i 50% vilka brukar vara anses vara godkänt i NHL-puls. Så jag tar det. Det gör jag.
Du gör det. Ja, men det tycker jag väl att du kan göra, eller?
Ja, det är du som sitter på facit, så att du får ju bedöma det.
Ja, jo, men det var väl ganska svårt, eller?
Varför säger du eller hela tiden? Ska det bli din nya grej? Avsluta varenda formulering med eller?
Ja, oh, det är väl en lämplig grej att ha.
Ja. Har du något mer? Det är du som styr innehållet här. Eller känner du dig nöjd med veckans NHL-puls som ja, eventuellt då är 2022 sista avsnitt eller 2023s första? Det får vi helt enkelt se när Simon får ut det avsnittet.
Ja, du kan ju få en... du lär ju bara supertaggad på att hugga tag i en liten djurgåta nu.
Ja, just det. Du har ju den kvar, ja.
Ja.
Ja, men vi kör linkquizet då.
Ja.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja, ni kan det. Vi har en, vi söker ett djur. Först kommer en gåta, värd 3 poäng. Och sedan så kommer det en mer faktabetonad ledtråd. Är du redo?
Ja, absolut.
Idag söker vi ett tystlåtet djur som trots att inte lever vilt i Sverige har fått stå symbol för säkerhetspolitik och bläsermode i vårt avlånga land.
Är det här gåtan?
Ja.
Det kändes väldigt fakta uppbyggd.
Ja, jag vet, det är lite så här mellanting. Men alltså det är ju lite, det är ju lite luriga ledtrådar, så att du får gå åt hjärnan på.
Ja.
Dra den igen. Om det är fakta tror på, du passar dig. Du föredrar dem.
Ja, exakt. Exakt.
Idag ja. Söker vi ett tystlåtet djur som trots att den inte lever vilt i Sverige har fått stå symbol för säkerhetspolitik och bläsermode i vårt avlånga land.
Vad sa du där?
Bläsermode.
Bläsermode? Blazer, eller?
Pratar vi svenska eller engelska nu?
Det är det jag undrar. Bläsermode? Jag vet inte vad det är. Jag tänker mig en blazer.
Ja, du får tänka vad du vill.
Vänta, det är där någonstans. Det är här djuret är. Det är därför du är helt tyst. Varför ska jag knäcka gåtan här i 2022 års sista NHL-puls? Det är väl lika bra att fortsätta på enpoängsstigen här och säga tack, men nej tack på gåtan.
Den asiatiska elegant kan väga uppåt 300 kilo och är känd för sitt kamouflage som lämpar sig yppligt i högräs.
Yppligt i högräs. Mm. Kan du dra den igen, tack?
Mm, absolut. Och alltid två läsningar.
Ja, tack så mycket.
Denna asiatiska elegant kan väga uppåt 300 kilo och är känd för sitt kamouflage som lämpar sig yppligt i högräs.
Det här är med 300 kilo. Vad man... Det måste väl vara det. Ja, alltså jag säger tiger.
Helt rätt. Oj, vilken leverans.
Det var lite svårt med vikten där. Mm. Ja, jag blev lite osäker på om tigrar väger mer. För du står väl upp till 300 kilo?
Ja, de kan till och med ibland klocka in på... Det stod 310, så jag sa...
Jaha, okej.
Okay. Vad nu sa där.
Ja, för jag funderade på om tigrar var nästan upp och snuddade liksom, ja, med 400. Lite mer, därför blev jag osäker. Men okej, okay, yes. Mm. Tigrar, skönt.
Noterar vi 7 av 10. 7 poäng på 10 omgångar för dig. Ja, det är precis. Det är kamouflage. De är ju randiga. Mm. Passar bra högräs och lever i Asien. Okej. Okay, absolut. Det blev ju inte en riktig gåta. Jag hade lite bråttom. Men tystlåtet djur var ju definitivt en gåtaktig del här.
Mm.
Att de då tiger. Inte lever vilt i Sverige och stått som mål för säkerhetspolitik och bläsermode. Ja, jag tänker absolut på en blazer, töntigt sätt att säga det på. Och vad tänkte jag på då?
Alltså på manen eller?
Nej. Svenskt bläsermode. Kopplat till en tiger. Vad skulle jag kunna ha?
Nej, jag vet inte.
Du kan inte komma på något känt svenskt företag som sysslar med den typen av kläder.
Ja, jag visste. Är de från Sverige, tiger?
Det heter Tiger of Sweden.
Ja, just det. Ja, det gör det. Ja, det tänkte jag inte på. Jag,
jag ska inte svära. Jag har ju inte dubbelkollat det här. Men jag tog för givet att de var från Sverige.
Ja, men nu när du säger Tiger of Sweden. Ja, det har man ju absolut hört. Men jag visste inte. Eller jag glömde bort eller vad jag nu gjorde att tiger är från Sverige. Jag var inte helt säker på att det var ett svenskt märke. Nej.
Mm, mm, precis. Och säkerhetspolitik, det är ju den här gamla en svensk tiger-kampanjen som han om skulle skvallra i med rikshemligheter under kalla krigstiden. Jag fick komma att tänka på den. Carl Bertil Jonsson har ju en sån på väggen på sitt pojkrum. Eftersom jag givetvis tog del av detta mästerverk som jag alltid gör på julafton så tänkte jag på den.
Det är väl det bästa som spelas upp på den 24 december måste jag säga.
Ja. Det är bland det bästa på hela året skulle jag säga.
Ja. Ja, det kan vi utse det till faktiskt. Carl Bertils julafton där. Carl Bertils julafton. Ja.
Du sa det också på ett bäckigt sätt. Carl Bertils julafton.
Du hade fan en fråga till mig. Ja, men gött Jonta. Och vi ber om ursäkt till lyssnarna här lite för bristfällig ljudkvalitet hos Jonta. Och att vi kommer ut några dagar sent. Vi tänkte faktiskt ta ett avsnitt här för några dagar sedan. Men av olika anledningar så blev vi tvungna att skjuta upp det. Så nu publicerar vi här precis vid årsskiftet 22-23. Avslutningsord från dig Jonta innan vi säger tack och hej till lyssnarna.
Har du en nyårslöfte?
Nej, jag brukar faktiskt inte ha det.
Ja. Jag tänkte ha ett, men jag har inte kommit på något än så att jag måste skynda. Men det är bara 3 timmar och 2 minuter kvar nu. Så att,
det är väl okej att ta ett nyårslöfte också under den första veckan av året.
Nej. Vadå? Jag ska inte äta godis på hela året och sen sitter man och mölar dumle en vecka. Liksom. Så nu börjar jag. Det kan man inte göra.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nej, det är sant. Du kan väl fnula fram någonting och presentera det i nästa veckas NL Puls.
Kanske. Beror på vad det är. Tänk om det är så här sjukt. Typ så här, jag ska mörda fler människor 23. Fler också.
Vadå, fler? Så du har alltså... Vänta, vad är det du erkänner? Stark avslutning här. Ja. Hela bilden av Jonathan Lindqvist, a.k.a. fetlönta, raseras nu.
Ja. Verkligen, för feta människor mördar inte. Det är sällan skurken i sådana där mordmysteriefilmer är fet, eller?
Nej, det vet jag inte. Eller va? Alltså, det tror jag inte.
Kolla på typ Criminal Minds, känns ofta som att seriemördaren är en smal, slug jävel.
Tittar du på Criminal Minds? Ja, men förr i världen... Inte linje med din personlighet.
Nej, men förr i världen när man kollar på tv. Alltså... Det var typ det sista jag såg på tv när man bara liksom inte... Nu finns det ju diverse tjänster som man kan styra mer vad man vill se på.
I form vet du en sån tv-serie som bara funkar linjärt och som inte hade hållit idag?
Lost.
Ja, snyggt.
Det var den du tänkte på.
Ja, det var faktiskt Lost jag tänkte på. Lite samma fuck som Criminal Minds.
Ja, men alltså, den är... Den följde man ju faktiskt. Det är inte typ den enda serien jag följt i mitt liv. Så jag såg hela första säsongen, var superspännande. Och sen hade jag träning. Jag gick ju gymnasiet då. Jag kommer ihåg att Evelina, min klasskompis, hon spelade in avsnitten på VHS. Och stod med som dagen efter i skolan så jag kunde se dem i efterhand. Då. Det var otroligt snällt.
Men tack på skolan?
Nej, alltså jag tog väl med mig. Jag tog med en band hem, kolla. Och sen tog jag tillbaka det så att hon kunde spela in det igen nästa vecka.
Varför spelar inte bara du in det?
Jag var inte hemma, så jag kunde inte trycka på att spela in.
Du hade väl personer i din omgivning som kunde göra det åt dig?
De var väl också ute och gjorde aktiv familj. De var ute och flängde, jag vet inte. De så hatade mig. De var, nej, chef, skit vad jag har.
Eller, övrigt mest aktiv familj. Ja, men tack för den här gången, Jonta.
Tack själv.
Ja, vi hörs om några dagar igen. Vi får se om JVM är färdigspelet då och hur långt Sverige har tagit sig. Tack för den här gången. Adam.johansson.expressen.se eller Instagram, Twitter, där finns vi också. Puss och kram på er. Gott nytt och så vidare. Hoppas att 2023 blir fantastiskt. Vi är snart tillbaka igen. Puss och kram.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.